Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda.
Hej Tim.
Hej Marcus, kul att ha dig här igen.
Kul att se dig igen, ja, måste jag säga.
Jag var ju sjuk senast, du fick ju rodda lite ensamt.
Ja.
Du tyckte det gick bra?
Jag tyckte det gick jättebra. Bara det, kan vi be om ursäkt redan här nu liksom, för ljudkvaliteten som var på föregående avsnitt. För att det var faktiskt riktigt skräp. Det verkar skitit sig lite där med den digitala uppladdningen och grejer.
Okej. Okay. Det är så att bara för att jag inte var med så löste det.
Ja, men precis. Ja, men exakt så är det faktiskt. Att, jag behöver dig Tim helt enkelt.
Ja, men tack, vad snällt. Jag behöver dig med i mitt liv.
Fan vad gott. Ja. Det är synd, för jag var jävligt bra surr förra veckan. Och, men det har nog blivit ännu bättre med dig, tror jag faktiskt.
Okej. Okay. Ja, men jag tycker om optioner faktiskt.
Ja, det...
jag tycker om idén om optioner. Så jag använder det inte själv, men precis. Jag vill göra det. Ja, strunt samma. Nu är vi här, nu är en ny vecka. Och det är rapportsäsongen flödar på.
Precis. Det är den 4:e idag.
4 november.
Precis, så att vi spelar in här i vanlig ordning vid klockan 6 tiden ungefär.
Mm.
Lite innan 5. Kul.
Ja. Newsflash. Fed har ju varit igång igen. De hade ju möte under onsdagen.
Boom, boom.
Och nu har Powell äntligen kommit och sagt att det ska bli tapering. Alltså penningpolitiska åtstramningar.
Ooh.
Men det som var så skumt var att börsen var ok med det. Det gick upp igår, faktiskt.
Känns det inte som att det har varit på liksom, att det har varit på tapeten väldigt länge och jo. Att det kan ha liksom, förberett folk på det här?
Jag tror det kan vara så. Men sedan, jag tycker inte det var så aggressiv åtstramning heller. Du vet, just nu så köper de ju tillgångar för 120 miljarder dollar varje månad.
Det
och så nu ska de ju, och sen så det de sa nu att det var, de ska sänka det med 15 miljarder per månad fram till sitt slut liksom. Så det kommer ju fortsätta, det fortsätter ju strömma in pengar.
Mm.
Fast nästa månad så kommer det vara då 105 och sen 90 och så vidare. Så det kommer ju fortsätta strömma in, men det är bara med långsammare takt. Och sedan ska det avvecklas. Och sedan så vill de ju inte, de vill ju inte köra någon räntehöjning nu trots allt. Utan det kanske kommer senare.
Det är hälsosamt tror jag. För jag är ju den där räntehöjningen. Det kommer hända grejer helt plötsligt tror jag på aktiemarknaden.
Och hälsosamt, vi måste ju ha räntehöjning eller? Jag tänker inflationen är jättehög.
Fast är inflationen så hög som man säger? Alltså för att det är,
ja,
man säger.
Ja, det är ju intressant. Det är ju liksom, är den övergående transit story eller inte? Det är det många ställer sig frågan.
Så att, och problemet är ju liksom, vad händer när du höjer räntan? Det har jag varit inne på flera gånger. Men jag tror det är många affärsidéer och sånt som kommer få det tufft med tanke på det är mycket högt belånade bolag i dagsläget som har den här rörliga räntan, för att vi har haft ett likt noll eller negativ reporänta väldigt, väldigt, väldigt länge. Så att,
det har gynnat dem.
Precis.
Mm. Och sen så, nu för förtydliga för våra tittare, eller lyssnare är de ju.
Kan vara tittare också. Vi vet inte vilka som är utanför dina fönster när du sover.
Räntan styr också även diskonteringsräntan.
Absolut.
Och det påverkar ju alla bolagets värderingar. För när du ska dra tillbaka framtida kassaflöden in idag så ska du diskontera det med ränta. Och när styrräntan går upp så kommer det påverka det. Så framförallt tillväxtbolag kan ju drabbas av en hög ränta.
Och när ränta så de här stora pengarna, typ AP-fonderna och grejer, de bör ju helt plötsligt få investeringsalternativ.
Mm. Ja just det, det har varit så att just nu under corona har det varit så här att TINA kallas ju det. There is no alternative. Det är alla pengar som är i börsen, för annars blir du av pengar. Det har varit nollränta, då tappar du pengarna om du investerar i statsränta.
Kan man säga att degen ska in eller?
Degen ska in, så är det. Och vet du vad som är ska in under den här månaden?
Alla jäkla rapporter.
Ja, det är otroligt mängd rapporter.
Vad säger du och din arbetssysselsättning om det?
Jag kan säga som så här, det är ju hektiskt där på åtta slaget.
Jag förstår.
Jag fattar inte varför alla ska lägga samtidigt. Nej. Det är inte ens deras fördel.
Vilka var det som släppte rapport? Jo, Garo släppte rapport 8.30 då faktiskt, så att inte alla.
Okej. Okay. Jag tycker man borde köra med som i USA. Typ, ja men kör efter stängning.
Ja.
Eller liksom, vad är grejen med att släppa en rapport en halvtimme innan börsöppning? Du hinner ju inte analysera någonting alls.
Jag vet inte.
Det är bättre att släppa efter stängning eller en timme, två timmar innan öppning liksom.
Det känns som en renlighetsfaktor i Sverige att släppa innan öppning, typ. Det känns som att gör du inte det så har du inte koll på dina grejer, typ.
Jag tycker det är mer än att släppa efter stängning bara, så har du hela kvällen eller morgonen på det.
Jag hör dig.
Men ja, så är det. Det är svårt att analysera bolag faktiskt på kvartalsbasis. Jag tycker det är väldigt komplicerat, generellt sett.
Och ja, med den djungeln som vi har precis vandrat oss in i, då det är, med det sagt så menar jag ju rapportdjungeln, i princip. Så har vi faktiskt med oss en liten goding idag.
Ja, vi har tänkt på det. Det är ju svårt att analysera bolag. Det är svårt att få in bra estimat. Och att ens hänga med liksom. Det är klurigt.
För det här, du tror gott om den här rapporten som kommer. Men så inser du att marknaden tror något helt annat. Så då finns det ett bolag som heter Pinpoint Estimates. Som,
de ska hjälpa dig att... De kan vara lite som en guide i djungeln, kan man säga.
Precis, så att därför har vi med oss Robin Berglund. Välkommen Robin. Hur är läget?
Hej Marcus. Läget är väl med mig, tycker jag. Det är bara bra. Är ni själva?
Härligt, härligt.
Kul att ha dig med.
Ja, stort tack. Tack för att jag fick komma.
Ja, det är klart du ska med.
Ja.
Alla ska med i vår podd.
Jajamän. Det tycker vi är kul. Men herregud, vi börjar i frågan. Vem är Robin?
Ja men precis, då ska man ta den långa eller den korta eller på att säga. Men 29 år, bor i Södertälje, strax utanför Stockholm. Om vi pratar här liksom aktietermer så är det ju verkligen staden där Scania, det vill säga Traton och även AstraZeneca har ju huvudkontor. Försörjer ungefär halva Södertälje i arbetskraft. Håll på med aktier i ungefär lite drygt 7 år. Vi har arbetat faktiskt på Unga Aktiepar där ni huserar. Vi är med Ung Privatekonomi och föreläst mycket om aktier. Även varit en sväng på Avanza Bank och nu är jag då på ett bolag som heter Pinpoint Estimates.
Okej, okay. Sådär.
Och vad är det du har som arbetsuppgift där liksom?
Jag är ju en av delägarna till Pinpoint och vi är ju en startup, så att man gör i princip allting. Allt ifrån att försöka hitta nya noterade bolag som vill ansluta till plattformen, jobba med befintliga noterade bolag som finns på plattformen, men allt ifrån att bevaka rapporter, skriva innehåll och allt mellan himmel och jord egentligen.
Nice.
Det är bra.
Ja, härligt. Och då liksom... Vad är Pinpoint?
Ja, men kort förklarat så är Pinpoint en estimattjänst. Och där sammanställer vi då estimat på noterade bolag inför deras kvartals- och årsrapporter. Så det är egentligen lite ett traditionellt konsensus, det vill säga att noterat bolag följs av en eller flera analytiker. Men skillnaden här är att vi tar med hela marknadens förväntningar, det vill säga att vem som helst kan vara med och bidra och lämna de här estimaten.
Ja. Ja, men det är ju väldigt bra nu när det är rapportsäsong.
Ja, det var väldigt trevligt för att jag har själv liksom stött på Pinpoint tidigare så, men jag är ingen egentligen jättestor användare av det, utan jag har mest bara skapat ett konto och testat lite hur det fungerar, och jag förstår ju verkligen värdet i det, för att det är ju väldigt nice att kunna gå in och kolla vad förväntningarna är på de olika rapporterna.
För, verkligen.
Visst är det så, Robin, men rätta mig om jag har fel, men kontentan är väl att ni, varje person, är det så att man behöver skapa ett konto och man behöver delge vad man tror att det ska gå för att man ska kunna få se datan? Visst är det så?
Ja, men stämmer exakt. Så först och främst så behöver du skapa ett konto på plattformen, då det görs via ett mobilt BankID. Det tar ungefär 30 sekunder. När du väl har skapat ett konto så söker du upp det bolag du är intresserad av. Och sen bara några enkla knapptryck egentligen så lämnar du estimat. Och vi förhåller oss alltid till två stycken nyckeltal. Sen fluktuerar det, det vill säga det beror på vad bolaget rapporterar på. Men det vanligaste skulle jag säga är nettoomsättning och vinst per aktie eller EBITDA. Och precis som du sa, det vill säga när jag har lämnat mitt estimat kan jag ta del av vad andra faktiskt har estimerat.
Det är skitsmart, för jag tror ju inte ni hade fått in många estimat om inte det var så att man behövde lämna sitt estimat för att få se estimaten.
Nej, jag tror att det är en nyckelfaktor till att vi får in så många estimat och varför folk gör det. Jag håller helt med dig, så att, du är nog rätt i din analys.
Ja, men jag tycker det är intressant, för det är ofta som man märker att nu är det rapportsäsong och så ser man, jag följer alltid nästan analytiker estimaten bara i princip. Och så ser man att ja, men de slog analytikernas estimat med x procent liksom. Och ändå så kanske aktien går ner sen när öppningen kommer. Då måste det ju vara att liksom, analytikerna har ju en annan förväntning än vad faktiskt marknaden har. Så då tänker jag att det kan vara bra egentligen att försöka ta del av vad faktiskt marknaden tror. Snarare än bara vad proffsen tror. Nu ser inte ni att jag gör sådana öron, men...
Nej, men alltså, detta måste ju reflektera marknaden i dess bästa form i princip. För det är ju gemene man och den vanliga avancianen, som man fint säger, som liksom lämnar sina prognoser.
Ja, och där skulle jag säga att vi ofta ser att det är liksom en diskrepans mellan vad faktiskt då proffsen eller analytikerna tror och kontra vad Pinpoint gör. Och för att just referera till det du sa, Tim, var ju Evolution Gamings rapport förra veckan där man egentligen gör en kanonrapport. Men trots det så sjönk aktiekursen ganska kraftigt. Och det har att göra med att förväntansbilden var ju ännu högre ställd. Både för analytikhåll, men i synnerhet från Pinpoint där vi hade sammanställt närmare 70 estimat. Och det var ju också intressant, för det togs upp i en artikel i Dagens Industri där man skrev att det är obegripligt att kursen kan falla på så stark rapport. Men det är ju de facto inte orimligt med tanke på att förväntansbilden var ännu högre ställd. Så att jag tror ni är helt rätt ute. Mm.
Min första fråga är, estimaten brukar, är det marknaden, alltså nu refererar jag till liksom den privatpersonen, brukar den ha högre estimat eller lägre? Det vill säga optimistisk eller pessimistisk om man jämför mot liksom analytikerna.
Det mest intressanta är att vi under Q2-rapporterna, vi summerar hela den rapportsången, så har vi slagit analytikerna 65% av fallen. Men så det är ganska intressant att gemene man faktiskt har kommit närmare än vad analytikerna gör. Men för att svara på din frågeställning så skulle jag säga att generellt sett så ligger Pinpoint lite högre. Det vill säga att man är då lite mer optimistisk än vad analytikerna gör. Dock så har de ju fått rätt fler fall då än vad analytikerna har.
Spännande.
Ja, det är intressant alltså.
Kan det vara så att analytiker är rädda för att ställa för höga krav? Med tanke på att de ändå, jag ska ändå påstå att de har väldigt stor kurspåverkan då. För att om du bara kommer lite under kraven så har det mycket större effekt än om du kommer lite över de förväntningarna, helt enkelt. Kan det vara så? Att analytikerna är lite rädda för att sätta liksom för högt, helt enkelt.
Ja, nej, men det är absolut inte omöjligt. Och vi såg ju under Q1-rapporterna 2021 så var det den här liksom vågen av omvända vinstvarningar. Och det innebär ju alltså att de gör ett positivt resultat. Och då såg vi ju faktiskt att analytikernas estimat var ganska för lågt ställda egentligen. Så då var det ju liksom en icke-fråga. Det är klart att resultatet kommer vara bättre än de lågt ställda förväntningarna. Så visst kan det vara så.
Var kommer Pinpoint-idén från? För du har ju varit väldigt aktiv, liksom, märker vi ju liksom, från det här. Men var kommer det ifrån?
Nej, men Pimpo har funnits i ganska precis 2 år nu. Och vi märkte egentligen, det var till följd av Mifid 2 som trädde i kraft 2018 som gjorde om hela Investor Relations-området. Och parallellt med det så har vi det högst liksom, noterade eller antal noterade bolag i Sverige. Vi har över 1000 noterade bolag. Och det är färre analytiker ute på marknaden idag än det var historiskt. Vad innebär det? Jo, det är fler bolag som ska täckas av ett fåtal analytiker. Och det är ungefär 500 bolag som helt saknar analystäckning. Det vill säga det finns inga estimat eller prognoser att förhålla sig till. Så där såg vi att det finns ett glapp i marknaden. Och det vill vi täppa till helt enkelt. Därför startade vi Pimpo för 2 år sedan.
Finns det ingen sån amerikansk också liknande? Tjänst.
Det stämmer, ett bolag som heter Estimize, så de har funnits i över 10 år och de följer över 100 000 bolag, eller förlåt, de har över 100 000 användare ska jag säga på plattformen och följer 2 000 bolag.
Nice, jag tänkte fråga lite om ert utbud där, Robin, är det liksom, hur många olika bolag täcker ni i Pinpoint-estimaten?
Vi har ungefär 60 bolag på plattformen idag och det är såklart de betalande kunder som finns på vår plattform. De finns ju där. Och sen har vi ju de bolag som egentligen användarna mest vill ha på plattformen. Och då pratar vi om Play, Devolution Gaming och liknande bolag som är väldigt heta just nu. Men vi försöker hålla en så bra spridning egentligen som möjligt med bolag som är noterade allt från de mindre listorna, från Spotlight upp till Large Cap. Och det är klart att vi ser ett behov av att utöka antal bolag på plattformen och vi kommer nog även så att göra under 2022.
Kul, kul, kul. Men jag tänker, personligen så brukar jag inte göra så mycket kvartalsestimat liksom, på mina bolag, liksom, utan jag låter dem ticka på mest. Men
EV ebitda på 5 år hör jag här.
Ja, det är blicka framåt och kolla sen. Men jag tänker, hur gör man en sån här analys liksom? Om en användare ska försöka lägga ett estimat liksom, hur går man tillväga?
Ja, men exakt, och det finns ju olika modeller såklart, men om vi tänker det enklaste och kanske det bästa och mest vanliga man gör är ju att titta historiskt sett hur det ser ut i de föregående kvartalsrapporter. Så om jag ska lämna till exempel för vi kan ta Investor som vi ska lämna inför här för Q3-rapporten, ja, men då tittar jag, okej, hur har det gått historiskt under det här året, under Q2, Q1, har vi sett några väsentlighet som har påverkat bolaget i någon riktning, oberoende om det är positivt eller negativt. Man tittar såklart på sitt jämförelsekvartal, det vill säga Q3 2020. Och det viktiga där också är att försöka ta del av nyheter. Vad är det som har hänt under det här året? Finns det några saker som man kan plocka upp där? Har de gjort några förvärv som påverkar aktien? Tror man att de kommer slå väl ut? Så det handlar om att titta såklart historiskt, men sen så finns det också såklart att titta på nyckeltal. Vad tror man om värderingen i förhållande till PE-tal eller om vi pratar om PE-tal? Men jag skulle säga att det enklaste är att titta på historiska rapporter och sen så får man försöka då göra någon typ av analys. Tror vi det här bolaget kommer gå upp med ökad nettomsättning med 10% eller kommer det minska med 10% de facto?
Hur ser din egna investeringsprofil ut? Om jag får lov att fråga. För att det här bolagsskapandet kommer ju från ett intresse. Så att, och jag misstänker att du har den här 30-dagarsregeln och sånt som du handlar efter.
Nej, faktiskt inte. Det hade jag på Avanza, då hade jag 30-dagarsregeln. Men vi är inte under några reglerade former på Pinpoint. Väldigt skönt såklart. Men min investeringsfilosofi och strategi beror helt på vilket typ av bolag jag ska investera. Jag har ju en portfölj som är väldigt långsiktig. Som du, Tim, sa lite, det är en buy and hold. Jag köper aktierna, ja. De ligger i portföljen. Jag behöver inte göra egentligen några estimat. Jag bryr mig inte om den nuvarande värderingen. Utan jag vet att det här är en stabil aktie som kommer ge mig några procent varje år. Och det tickar en utdelning. Sen är det klart att jag nyttjar Pinpoint när jag tittar kanske mer på tillväxtbolag eller sådana typer av bolag. Så jag använder Pinpoint väldigt mycket själv och tittar på, för som ni sa själva, det är ju lättare för mig själv att jag går snett i min analys och mitt estimat än om 35 andra gör det. som jag kan se till exempel på Storytels rapport som de släppte, eller som de släpper imorgon ska jag säga, då kan jag se att vi har fått in 45 stycken estimat. Om jag tror att det kommer vara en nettoomsättning på 500 miljoner, men 35 eller 40 andra tror att det kommer vara 45, ja, men då kanske jag behöver ta in den informationen och revidera min ståndpunkt.
Och vad tror du om rapportsäsongen hittills då? Är det någonting du har märkt av särskilt?
Nej, men och det var intressant, för man pratade inför rapporten att ja, men blir det snarare vinstvarningar här än som vi jämför Q1, när det var omvända vinstvarningar. Man pratade om lite komponentbrist, inflation, stigande priser, så man var lite orolig. Men jag tycker generellt sett när vi har summerat, vi är ungefär halvvägs in i rapporten, så ser det ändå ganska så positivt ut. Visserligen har tillväxtbolagen fått lite mer stryk, men om vi tänker med valuebolagen så ser det faktiskt ganska positivt ut än så länge i alla fall.
Mm.
Och det har överraskat mig i någon mening.
Ja, det var varit intressant. Många lyckades klara av det här logistikproblemen och komponentbristen ganska bra. Jag tror att i USA så var det typ så här, om det var 80% någonting av alla bolag slog estimaten och sånt åt det hållet.
Ja, så hade vi Volvo som föll lite också. De hade ju levererat 30% mindre i oktober och sånt.
Just det, ja. Ja, det är lite upp och ner, vilket beror på bolagen.
Vissa upp på det, men det är ju extremt många halvledare som sitter i en Volvo jämfört med en lite enklare manicker.
Ja, så är det verkligen.
Så att det är ju klart, det beror ju på vilken vara man säljer helt enkelt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men vad tror ni liksom, hur tror ni att här, råvarupriserna och energipriserna som vi har sett öka nu, hur tror vi det kommer påverka börsen i sin helhet? Jag tänker med Robin, med din insikt, om folk, jag vet inte om du har hört någonting specifikt, om folk tar det i beaktning, men vi har ju liksom gaspriser och oljepriser som är rekordhöga.
Ja, vi har inte så. Ja, nej, vi har inte så många bolagplattformar som är kopplade till liksom det område eller det som blir påverkade ur just de faktorerna. Men det är ju väldigt intressant, för vi har ju i alla fall en del bolag som påverkas av komponentbristen, och där kunde vi se ganska tydligt att när det började skrivas mer om det så justerade man sin estimat, det vill säga man gjorde så att de blev lägre helt enkelt. Så det är ju faktiskt mest intressanta på Inpoint, är att man kan justera sina estimat, och vi är mycket mer lättrörliga om man tänker att en analytiker ska hålla på att ändra sina estimat beroende på vad som händer i marknaden och så vidare. Men just frågan kopplad till det och Pinpoint, ja, men jag ser inte, vi har inte riktigt de typer av bolag, vi kan inte se de trenderna. Men självklart, det är någonting man läser om dagligen, men med i synnerhet elbristen är ju liksom extremt vital, det pratas mycket om den. Såg sig på nyheterna för några dagar sedan när man stängde både fabriker och liknande i England och i Frankrike. Så det är klart att blir den liksom långvarig, så tror jag absolut att den kan påverka speciellt enskilda aktier, men också marknaden stort i och med att det blir oroligt. Och det är ju förväntningar såklart som styr en aktiekurs, så är det ju.
Så är det. Men du berättade ju här att i 65% av fallen så slår gemene man som en helhet då, analytikerna, proffsen helt enkelt. Har du något exempel på, eller inte exempel, men har det varit tvärtom någon gång när Pinpoint och dess användare har varit helt borta?
Alltså det är så här, ut och cyklar.
Ut och köpt korv, som man säger.
På på läktaren.
Ja,
ja. Ja, exakt. Vi pratade lite sport där innan, så att ja. Sportreferenserna. Nej, men, och så har det faktiskt varit. Vi hade ett bolag som... jag tror att det var 2020, det var Q2 2020, bolag som heter Hoist. Och där var förväntansbilden extremt högt ställd. Jag tror att de vi hade en nettomsättning på 600 miljoner när utfallet sen vart på 350, så det var nästan hälften. Och då såklart att det var ett intressant case för oss att titta på. Okej, varför tror vi att marknaden och gemene man har de här förväntansbilderna? Och det vi kunde se var att Hoist i det här fallet inte hade kommunicerat någonting det senaste halvåret. Och det var också mitt i en rådande pandemi som ni hört. Det var ju andra kvartalet när corona bröt ut. Så där visas det verkligen vikten av att som bolag och faktiskt från ett IR-håll att gå ut och kommunicera och guida marknaden om förväntansbilden är helt fel ställ. Så att det har vi haft. Hoist är det mest starka case vi har haft.
Hoist är ju då en nischbank som håller på mycket med factoring, om jag förstått rätt. Vill minnas?
Det stämmer. Gött.
Robin nickar här i podden. Det är,
ja, det är bra. Något sånt tror jag de håller på med.
Ja,
ja, men det är intressant.
Men vi säger ju alltid det liksom. Där. Vi ligger ju på våra bolag som vi hjälper väldigt mycket med IR-kommunikation. Men det är ju precis som du säger. Det är ju, ja, du kan ju skapa värde. Du kan ju belysa värdet som ligger i ditt bolag. Men du kan ju också liksom lägga upp lite av en illasmakande macka åt dina kära aktieägare. Och den där smaken, den sitter i.
För att, ja, alltså, det blir förtroendebrist i sådana fall ifall man inte gör.
Ja, ja, absolut. För att du litar ju på, jag äger ju aktieängler. De är ju inte kända för att vara bäst i världen på det där med IR.
Nej.
Så att, och det kan ju vara en edge. Men precis som du säger, Robin, när det slår snett så kan det ju bli liksom självdödande i princip. Aktiekursmässigt i alla fall.
Och just intressant när du just nämner Angle Gaming, jag vet att de själva har ju gått ut och kommenterat att deras största brist är IR. Så det är roligt när de faktiskt själva ändå har den självinsikten.
Men frågan är, varför går man ut och kommenterar att man är dålig på IR men inte förbättrar den? Alltså det är ju liksom...
Men det hade varit ett förbättringsområde. Så är det inte hans spot-analys.
Jag vill ha ISOS.
Nej, det är med. Ja. Men vad heter han? Kalitas, va?
Ja, Thomas Kalita.
Ja, de hade en sån presentation, minns jag. Spottanalys.
Mm. Fan, han har hand med den i sin egna.
Ja, ja, så IR var ju deras förbättringsråd liksom.
Ja, det var den jag
opportunities,
tänkte på.
Opportunities. Så det är ingen svaghet, det är en möjlighet. Du måste bara tänka optimistiskt.
Just det.
Men det är jätteintressant. Men jag tycker det är konstigt, för i Sverige så guider man så ofta generellt sett. I Danmark så är det superpopulärt med att ge konkret guidning liksom. Men vi ska omsätta 100 miljoner danska nästa kvartal liksom. Men det är supervanligt i Sverige, vad jag har märkt i alla fall.
Det är väldigt ovanligt. Jag vet också att Storytel gick ut tidigare i oktober och gick ut och guidade och skrev att man var i linje med abonnenttillväxten och så vidare. Men jag skulle nog säga generellt så är man väldigt, väldigt restriktiv, eller av olika anledningar så gör man inte det. Så jag håller med att där finns det absolut en förbättringspunkt. Men det är därför också Pimpo kommer till, det vill säga man kan få ta del av estimat. Och det är ju bra för bolagen själva också att få se, okej, marknaden har de här förväntansbilden på vårt bolag och aktie. Vi kanske behöver gå ut och kommunicera här.
Mm. Men är inte det lite med det jag nämnde innan, att man är rädd, eller att man är rädd, men man vet ju lite om att är man under liksom sina estimat, sin prognos, så slår det mycket hårdare än om att man är över. Så då lämnar man ingenting istället, för att man vinner ingenting och man kan förlora mycket. Men nu är det egentligen blir det ju bara i form av värderingsmässigt. Alltså om du är ju själv bolagsdrivande och äger massa aktier, så långsiktigt behöver inte spela någon roll. Vi bör egentligen bara vara hälsosamt och guida och liksom, ja,
jag bra tycker kommunikation. Mer information till marknaden. Det tycker jag är bra.
Säger grabben som jobbar på Finwire.
Ja. Ja, men informationsasymmetri, det är ingenting som är bra alls för någon egentligen.
Om inte du inser det då.
Ja, men det får man inte handla på. Så, vet
ja, just det.
Det är illegalt.
Just det, den gamla, ja.
Men jag tänker, om vi tänker nu den nuvarande rapportsäsongen. Har ni sett liksom, vilka bolag är det som har överraskat mest? Har ni sett något sånt? Stora surprises?
Ja, inga egentligen stora surprises. Men jag vet ju, Plaid släppte ju återigen superrapport som var, alltså det var tror jag 30-40% över förväntningarna, vilket är helt otroligt från Pinpoint. Jag tror man ökade nettomsättningen med över 120% eller liknande. Om det är en överraskning, det vet man inte, för Plaid har ju slagit förväntningarna under så många kvartal nu, så därför jag sa att det kanske inte är riktigt förväntning, eller vad säger jag, en överraskning. Så att, och det, Mips är väl också ett bolag som jag tycker har levererat otroligt fina siffror som kanske överraskade lite mer på mig. Det gick ju strålande fram under 2020 och sen så tänkte man att nu kanske man kommer ner till en rimlig värdering och man kanske inte kommer kunna leverera lika bra tillväxttal, men de levererade otroliga tillväxttal.
Mips för mig är ett sånt bolag som alltid har levererat, likadant som Fortnox.
Ja. Mm.
Det är sådana bolag som folk alltid sagt är för högt värderade. Alltid.
Så. Ja, jag minns ju det förra året. Bara, det här kan man aldrig fungera.
Så varje jävla kvartal kommer de där. Smack, 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 ja. Smack.
Ja, just Fortnox. Jag kommer själv. Jag tittade på dem och köpte faktiskt dem 2019 tror jag. Då tyckte jag att jag var sen. Jag tyckte att den är så högt värderad i förhållande till P och många andra värderingsbetyplar man gjorde. Men nu i retrospekt så var det ju ett bra köp så att säga. Men det är just intressant som du säger. De där, det känns att de kommer fortsätta att slå förväntningar. Så det är inte någon överraskning längre. Men det ter sig ändå rätt häftigt.
Äger du fortfarande?
Stämmer, ja.
Nice, cool.
Det är bra. Mm.
Och ni pratar också om, jag bara får mig tillbaka till här, ni pratar om värdering och marknadskommunikation och så vidare. Och det är väl extra speciellt, tänker jag, för ett bolag som gör mycket förvärv och förvärvar med aktier. Då är det ju extremt viktigt att ha med det. Kan skilja otroligt mycket om det är P13 eller P15. Så där gäller det verkligen att ha liksom rätt förväntning ute i marknaden, tänker jag. Så att, jag tror att det är otroligt viktigt för noterade bolag.
Sneglar du på Embracer eller vad är det?
Västum.
Ja, Västum också faktiskt, kan man inte. Men det finns många bolag som jag har pratat med som är förvärvsdrivna som vi börjar prata med termerna, men de har inte riktigt nappat på pinpointen.
Okej, för är det så att bolagen måste gå med på att ni täcker dem liksom?
Nej, faktiskt inte. Utan vi får lägga till vilket bolag som helst på plattformen. Men sen vill ju vi såklart, och det skiljer sig från de bolag som finns på plattformen som inte är betalande kunder. De gör vi inte samma liksom, kommunikation och kärlek om. Medan de betalande kunder så får man mer tjänst där vi kommunicerar och hjälper dem att bedriva IR på ett annat sätt. Men så det är den stora skillnaden.
Ja, spännande. Men okej, okay. Så ni helt enkelt, ni tjänar pengar på de bolagen som vill gå med er plattform och då får de liksom belysning, eller så det blir ju typ IR-tjänst liksom.
Ja, men exakt, vi brukar säga att vi är den förlängda delen av IR, plus att alltså, de bolag som inte har några analytiker, de får ju de facto ett konsensusestimat att förhålla sig till, som bolagen dels får själv veta, okej, okay, hur ligger förväntansbilden, ligger där ute, har de rätt förväntningar på aktien. Och de bolag som redan täcks av analytiker, de tycker snarare så här, okay, men vi behöver samla hela bilden, och det är som jag sa ofta liksom en diskrepans mellan vad analytikerna tror och vad Pinpoint tror.
Ni är alltså den första helt icke-beroende analysbyrån, blir det ju i princip, för att alltså, köpa analyser, jag ser rakt igenom dem, alltså, skitsamma vilket analyshus som gör dem.
Nej, men så är det. Och där är ju så här, bolagen får ju alltid sista ordet. Ska de publicera den här analysen eller inte? Så de är ju otroligt partiska. Det är som att ha en domare som hejar på Frölunda, det vill säga ditt lag, som ska döma matchen ikväll och som kolla på. Det är ungefär samma sak. Men vi har sagt också, vi är ju inget analyshus, men jag förstår vad du menar.
Mm. Det är liknande, alltså det är samma område så att säga ändå.
Absolut.
Kan man säga, i gränsland.
Förlängda IR-armen var det ju så fint formulerat.
Ja, det var fint formulerat. Men jag tänkte, du, innan vi pratade förut så pratade du om något litet case du tänkte ut typ, eller som du pratade om, som var lite intressant.
Ja, men exakt. Vi har ju två bolagplattformen som jag tror berör nästan hela aktiemarknaden, höll jag på att säga. I synnerhet SBB Norden som är över 130 000 aktieägare, och det känns som att de får nya aktieägare för varje dag som går. De släppte sin rapport här idag. Jag såg hela mitt Twitterflöde var fullt av anhängare till SBB och Ilja. Han är lite våran Elon Musk egentligen.
Min cowboy.
Ja, men verkligen liksom. Han har gjort otroligt bra. Men den var också spännande just. Där så slog SBB förväntningarna ganska kraftigt. Både från oss från Pinpoint, men också från analytikerna. Vi kunde se att rapporten först upp 3,5%. Sen var det ner till ungefär en nollstrecket och sen nu stängde den här runt 4%. Och det visar också på vad svårt det är att navigera i rapportområdet eller rapportdagen. Men det är ett intressant case just att vi har fått in mycket estimat på de här bolagen. Och de estimaterna har legat ganska i, vad ska man säga, det har varit en låg spridning av estimaten, det vill säga de flesta människor har haft ganska samlad bild på det, och det brukar skilja sig från bolag.
Spännande. Intressant. Folk har suttit sig ner och räknat på alla deras avtal med staten som är typ massa. Jag hade en kompis som djupdök i SBBs lånesida. Så att det var en spännande grej. De har ju mycket konvertibler och sånt ute. Det är obligationslån som är på löpande ränta, vilket är väldigt intressant. Och blir helt plötsligt extremt svår att räkna på. Så att det är spännande att du säger att det är ett samlat estimat på SBB.
Ja, och just fastighetsbolag brukar tendera vara lite svårt för att titta på. Men det är förvaltningsresultat, det är driftsnett och så vidare. Så jag skulle säga att det brukar ändå kunna vara lite svårare att analysera, men SBB känns det som att alla har gjort sin hemläxa och alla följer det verkligen bolaget otroligt nära, vilket är roligt. Och sen som sagt har vi ju också Hexatronic som har blivit en liten aktiefavorit. De har ju med all rätt kanske när kurserna stigit närmare 400% i år, och där var det ännu mer intressant, för där slog de ju förväntningarna med råge, både Pinpoint och analytikerna. Men kursen gick ju ner närmare 4% på rapportdagen, men sen så stängde den ändå på plus runt 5%. Så jag tror det hade väl intervall på 9% under samma dag.
Ja, det är ju väldigt konstigt egentligen, om Pinpoint ska liksom representera marknaden. Om de ändå slår marknaden och sen så går de ner på det.
Ja, jag säger ju förbaskade trader, säger jag.
Du tror det är traders. De kapar kursen.
Ja, men alltså, det är alltid, man ställer sig alltid frågan liksom, om man har marknadskonsensus som tror förväntningen är här och liksom bolaget slår liksom förväntningarna om det fortfarande går ner. Vad kommer det ner till faktorer då? Ja, antingen att det är folk som är utanför skopet som handlar. Det måste ju se på det. Liksom.
Eller att förväntningarna var ännu högre.
Egentligen.
Jag tror att i och med att värderingen är så extremt hög just nu, P70 och så här, tror jag. Så att det är väl att värderingarna, det är samma sak med Sinch igår, smick ner typ 20% trots att de ändå släppte en hyfsad rapport, eller ganska bra rapport, men den var också i linje med förväntningarna. Men det är väl för att värderingen är så otroligt höga på de bolagen just nu. Men visst, det kan vara daytraders i bankerna också, jag håller med Marcus.
Jag tror de står för en del rörelse. Rätt mycket rörelse alltså.
Jag tror det är mycket algoritmer.
Två olika skolor.
Vem är rätt? Jag vet.
Ja, det är två spännande case alltså.
Det är... Jag tycker det är kul med rapporter. Det är mycket som händer. Och jag tycker det är skönt att det blir mindre fokus på makro. Och så liksom. Det är mer fokus på bolagen.
Och själva då? Tittar ni mycket på just det med makro? Är det någonting ni använder redan? Analys, eller tänker ni mer det är bara nej, men det är fundamentalt hur bolaget faktiskt kommer att utvecklas, eller förhåller ni er till makro någonting?
Det, Robin, alltså gästerna ställer inte frågor till oss.
Jag känner sig ställd mot väggen.
Ja, det gillar vi.
Jag brukar ju inte kolla på makro liksom, typ vad styrräntan ska vara i nästa kvartal kanske, men man vill ändå ha en makrotrend i ryggen framförallt, helst liksom. Om du förstår vad jag menar, typ kanske vindkraftsutbyggandet liksom. Man vill ha en sån trend med sig.
Absolut.
Och sen utgår ju sin analys därifrån.
Diskuterade en trend idag, men som vanligt så var det ju inte i förebyggande syfte, utan detta var ju efterhand. Vi diskuterade hur Nvidia hade kunnat gå upp 150% på ett år.
Där är man lång.
Ja, är det?
Ja, klart man är lång.
Har det varit länge?
Ja, ett år. Förra hösten köpte jag.
Men för det är just den här analysen, okej, okay, om man hade bara kunnat tänka lite längre än vad man gör liksom. För ett år sedan, då blev krypto blev ju hett liksom. Folk började mina väldigt mycket. Och okej, kunde man bara tänka, vad behövs för mina?
Datorkraft.
Ja, men man tänker ju inte så jävla långt, utan man tänker, jag köper krypto, jag köper Dogecoin. Nej, det gör jag inte. Men det är liksom, man tänker ju, man har ju svårt att tänka det ett extra steget.
Ja, det är ett varv till man måste ta. Men sen är också, man vill inte heller ta för många steg.
Nej.
Då börjar man göra cirklar.
Men med det sagt så är det ju till denna dagen så är det fortfarande extrem brist på processorer eller grafiska processorer. Alltså.
Mm.
Så att,
ja, de används ju i alla datacenter så allting när cloud växer så växer ju Nvidia också. Och när bilar blir mer avancerade så också växer Nvidia.
Och Tims portfölj då?
Ja, och min portfölj.
Så att jag försöker använda någon trend som ligger till grund till bakom aktieköpen. Så att, det hjälper ju väldigt mycket tycker jag. Det, framförallt är det ju den här sova gott-faktorn. Så att, ja, men alltså,
vi bankar hål i huvudet på våra lyssnare. Ja. Sova gott-grejen.
Ja, fast jag tror faktiskt inte vi nämner det tillräckligt mycket för att det är så viktigt alltså. Men det är ibland när jag är lite orolig så kommer Tim och så säger han till mig, Marcus, sluta kolla börsen så mycket.
Ja, det liksom, säger jag.
Så att äg, köp, lita på dig själv och liksom gör en ordentlig analys från början och så bara kör. Tänk inte så jävla mycket mer på det. Gå inte in och kolla varje dag. Trots att det är jäkligt intressant och kul att kolla och följa börsen dagligen, så försök att inte göra.
Men det man kan göra som jag tycker är bra med kvartalsrapporter är ju liksom försöka verifiera sin tes.
Ja,
det är viktigt. För liksom om du börjar gå dåligt i rapporterna så är ju kanske man inte kan sova gott längre.
Så är det ju, så är det. Så då är ju min fråga här, Robin och Tim. Ja. Sover ni gott hittills i rapportsäsongen?
Nej, jag sover alltid oroligt. Nej, skämt åsido. Nej, men det gör jag ändå. Embracer är ju helt fascinerande egentligen. Den går ju upp ena dagen 4%, det går ner andra dagen 4%. Så att det är ju en av de mest spännande aktierna. Det är så pass stora aktier nu med börsvärde och så vidare, men att den ändå kan röra sig på så pass mycket. Och det säger någonting, precis som du säger, att titta inte så mycket på det egentligen. Jag tittar ju på det och kan liksom negligera det, utan jag bryr mig egentligen inte om det. Men jag kan tänka mig att folk som kanske är lite mer oroliga av sig kan tycka det är jobbigt. Men med svaret på frågan, nej, men jag sover alltid gott om natten. Så att jag tycker det är så positivt nu under rapportsången, och jag hade ju lägre förväntningar egentligen om jag går till mig själv. Jag sålde till och med av lite traton här innan rapportsången, nu komponentbristen, tänkte jag kanske slå på Q3, men har ju inte slagit någonting egentligen, och det påvisar också hur liksom svårnavigerat jag är där ute just nu.
Ja, det är klurigt. Ja, jag var faktiskt lite orolig. Två av mina största bolag, Evolution och Arctic Science, hade ju rapport samma dag. Och det är de står typ för 45% av portföljen någonting. Och Arctic Science är alltid så här volatila, väldigt slagiga kvartal liksom. Så det, men det blir bra ändå. Men jag vet ju att det inte
Arctic Science var en fin rapport.
Ja, det var bra, men det är alltid så här ett dåligt kvartal, ett bra kvartal. Mm. Men ja, jag är visst inte på kvartalsbasis ändå, men det är aldrig roligt ifall man tappar 10% liksom.
Ja, det ska bli spännande att följa det här.
Det blir spännande, men rapportsäsongen är inte slut än. Nu närmar oss småbolags delen av rapportsäsongen.
Ja.
Så det ska bli kul.
Det är ju alla de bolagen du täcker ju, för fan.
Ja, det blir mycket att skriva.
Ja.
Mycket att göra.
Men du, Robin, jag vill egentligen bara tacka dig och både jag och Tim vill tacka dig så mycket.
Ja,
men
definitivt.
Men innan vi släpper dig så har vi en liten grej. Jag vet inte, du har lyssnat på podd så du kanske känner till det här. Men kanske inte lyssnat klart hela vägen.
Det stämmer, jag har faktiskt inte lyssnat klart, så jag vet inte vad som komma skall.
Det är alltid roligt, för alla vet inte om vad som ska komma skall.
Nej, men så här är det. Nu ska du presentera veckans volley. Och det innebär att du ska den senaste veckan en spaning. Det är som du har gjort.
En spaning, en take eller observation. Ja, det är samma sak i och för sig.
Ja, och det behöver knappt vara aktierelaterat. Men ja,
gärna.
En godtycklig spaning helt enkelt.
Ja, vad du vill.
En godtycklig spaning alltså. Ja, det var verkligen, det var inte en halv volley utan det var faktiskt en hel volley. Nej, men spaningen är ni pratade just om att nu börjar småbolagssäsongen här, det är många rapporter som kommer. De som, och om vi då tittar på medtechbolagen, det vill säga farmabolag, läkemedelsbolag. Om vi tittar på de 10 aktierna som har gått sämst under rapportsäsongen hittills, så är det 8 stycken av dem är inom biotech.
Oj.
Och där pratas det ju mycket om att såklart inflödet till de här bolagen har minskat till följd av att det är väldigt få bolag som satsar på kanske coronavaccin. Det är de man då har satsat på, som andra har blivit lite lidande. Så att jag höjer en varningens finger för läkemedelsbolagen och biotechbolagen. Det är nog den spaningen jag gör.
Man kan säga att det är bio-otäckt.
Tim, jag gillar det.
Egentligen höll jag på att säga, för jag har väntat mig att det ska komma någon sån. Tänker ni ur Göteborg är, så jag var nästan besviken att det inte hade kommit än. Så att,
jo men det är sant, det har gått ganska dåligt för många av de här. Caroditas har haft lite problem med den puffta beskedet och så vidare. Jag vet ju att de här Gladiator inte gått så bra för heller, vet jag. Oncopeptides, sådär. Den har ju varit, den drog ju idag också, såg jag.
Agerbio, men det var innan rapport.
Ja, innan rapport. Jo, men intressant. Jag brukar alltid varna för biotechbolag, för våra lyssnare faller ju väldigt svårnavigerad bransch som investerare liksom. Även analytikerna har ju fel. Så du förstår ni ju hur svårt det är. Mm. Och de täcker ju, de spenderar 106 timmar i veckan liksom. Eller ännu mer. 200 timmar i veckan.
Hur mycket jobbar en analytiker?
Nej, det är mer än 40 timmar per dag i och för sig. Men, nej, inte per dag. Ja, det är densamma. De jobbar mycket. Men jag har också en grej.
Ska du lägga till en veckas volley, okej?
Okay? Ja, jag vill lägga till en grej. Nej, men grejen var att jag var nyligen i Luxemburg. Och det var därför jag blev sjuk också. Det var därför inte jag kunde vara med förra veckan.
Vad gjorde du i Luxemburg?
Jag var på en konsert, en spelning, techno. Så det var gött. Men så då jag märkte då var att jag var på en del flygplatser och så vidare. Och nu har jag varit på kontoret mer och mer. Och det jag märkt var ju att det är mycket, SCT snackade vi om senast.
Jajamän.
För någon dag sedan. Och de har ju de här tork. Och alla flygplatser körde ju det liksom. Och det tror jag att det är vanligt också på kontoren. Så jag tror att nu när det släpper mer och mer, folk återvänder till kontoren, så tror jag det kommer bli väldigt bra för deras verksamhetsdel, det benet där.
Så du påstår att folk inte skiter på grund av corona?
Nej, men de skiter hemma.
Vad tror du det är för toalettpapper de köper där då?
Hemma? Ja, det är annat. Ja. Men jag tror i alla fall att den står för ungefär 3% av deras omsättning. Så jag tror den kan gå bra nu, kommande.
Ja, bra analys.
Men det där är ju, precis som du säger, det är extremt spännande analys. Jag vet att vi har gått över tiden här, men just med att hitta de där sakerna, det är samma sak med att titta på bolag som har en produkt som uppskattas av marknaden. Vi har Play till exempel, jag känner några hantverkare som har nyttjat deras produkter, och hela liksom hantverkarsvängen börjar prata om det, och det här var för något år sedan, och då börjar man förstå, okay, om alla de vill nyttja och liksom begagna den produkten, ja, uppenbarligen då så kommer det öka försäljningen i den aktien. Så det är superintressant trend och man faktiskt ska titta på det, Tim. Jag ville bara hylla din
okay, tack.
Resonemang.
Jag får en hyllning till det här, ja, roligt. Jo, men det är, man ska försöka använda sig av sin omgivning, tycker jag. Lynch, det tycker jag, han är en idol för mig. Men då ska vi väl tacka dig, Robin, och Pinpoint för att ni ville vara med här.
Stort tack själva, stort tack.
Stort tack, och så får vi hoppas på att rapportsäsongen fortskrider.
Väl. Ja, väl sagt.
Det tror jag nog.
Tack, Robin.
Tack själva.
Bra, tack och hej.
Tack,
ha det gott.
Hej då.
Och kom ihåg att allting som nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation och utgå alltid från din egna analys. Ja, Tim.
Ja.
Det var en kaka.
Det var en litet äventyr, ska jag säga.
Ja, med det sagt, vi vill önska alla våra kära lyssnare en fortsatt fantastisk vecka.
Och rapportsäsong.
Ja. Och om ni vill höra av er till oss med någon feedback eller input, så gör jättegärna det. Det kan ni göra antingen till vår Instagram, någonting om aktien, eller till vår Gmail som är någontingomaktien@gmail.com.
Ja.
Får ni ha det så gott.
Ha det gött. Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.